Det här med att vara en sån som skriver böcker är både en välsignelse och en förbannelse. En välsignelse för att det bitvis är alldeles underbart, som att få kliva in i en värld som bara finns i fantasin. Men också en förbannelse eftersom det inte finns några som helst garantier att någon vill läsa eller ens att det blir klart.
Jag älskar mina idéer och att befinna mig i det kreativa flödet. Vem gör inte det? När jag till exempel börjar skriva på en ny bok eller starta upp ett projekt. Allt känns lätt och kvaliteten är fantastisk. I alla fall inledningsvis. Sen vänder det. Och jag tycker att det jag presterat är pinsamt dåligt. Och så där håller det på. Fram och tillbaka. Jag heter Maria-Pia Gottberg.
Jag heter Anna Eriksson Skarin och det här är Känslosmart, podden där tanken möter känslan.
Vad tyst du blev.
Och nu jävlar ska jag dricka te.
Ja, jag har redan hällt upp. Du får spilla i lite själv där.
Egentligen ser vi på toaletten och kissar och sen bara säger väldigt mycket te.
Vet att jag tänkte samma sak fast du sa det.
Det lät ju verkligen. Jag tänker alltid på det. Det här är min termos och så häller jag upp. Och det är ofta så att jag häller upp när jag sitter och har så här telefonmöte. Och jag tänker så här, undrar om folk tror att jag är på toa. Jag dementerar det. Och det
där går gränsen.
Ja, där går gränsen.
Ja. Ja, hör du vilken inledning det här blev då?
Yes.
Ja, nu samlar vi ihop oss. Vad är det vi ska prata om nu då? Vad sa vi här i inledningen egentligen?
Det vi ska prata om idag är ju att det här med att skapa eller att göra allting egentligen som kräver att man gör någonting som, där man tar lite risk. Att det är ganska känslomässigt. Här sitter jag alldeles seriöst. Bara, gapskrattar du?
Jag tror att jag är lite trött.
Ska vi kanske berätta var vi är och varför vi är så tramsiga? Nu är klockan på kvällen här på Hökö där vi är och har våran och har en skriv retreat.
Vänta, vi klarar det.
Hur gjorde man när man var liten eller man gick i skolan eller man fick så här skrattsjuka?
Alltså jag minns en gång när jag var på ett bröllop, då gick jag inte i skolan. Jo, ja, men det var en klasskompis som hon gifte sig väldigt tidigt, så fort hon hade fyllt 18. Och då var jag och min bästa kompis i kyrkan och då hände ju precis det här som liksom, ja, inte inom citationstecken får hända. Och vi bröt ju ihop av skratt och jag minns att vi liksom la oss i kyrkbänken på golvet och liksom på varandra för att tysta varandras skratt. Och att vi fick lite sådana stränga blickar. Det var hemskt pinsamt.
Men ni var inte tärnor då? Utan ni var...
Nej, vi var helt vanliga, dödliga. Vi sån fin status
publik,
hade vi inte.
Eller gäster kanske det heter.
Ja, gäster heter det nog. Ja, precis. Ja. Nej, men... ja, det var... Jag vet inte vad som hände. Jag bara... nu ska jag skärpa till mig.
Mitt mest olämpliga skratt, det var när en kompis till mig, när vi kan ha gått i åttan eller någonting, det var på träslöjden, och så satte hon ett så här stämjärn i tummen. Jättevast. Och det blödde så att liksom blodet bara spruta. Och jag gapskrattar. För det gör jag när jag får panik. Men jag tror att det var nog första gången som det hade hänt i mitt liv. Och hon visste ju definitivt inte det. Så hon blev ju så jättearg på mig. Hon sa, skratta inte! Så låg hon där och så blev det bara spruta. Och det var, ja, nej, det var ju verkligen inte meningen. Och jag försökte ju förklara för henne sen att det här var ju som en panikreaktion. Men jag tror inte att hon riktigt...
Nej, men det är svårt att ta till det. Nej, men det kan ju vara svårt om man har ont och man själv blir rädd och så bara skrattar någon åt den. Och samtidigt så är det ju, när det där börjar, det är ju helt omöjligt att få liksom hejd på det.
Ja, men du som är så här känsloexpert, vad tror du att så här, vad fyller skrattattacker för, så här okontrollerade skrattattacker för funktion egentligen? Kan det vara ungefär som att när svanarna ska slå med så här vingarna?
Ja, men det är det säkert. Jag tror att det kan fylla lite olika funktioner. Men dels så kan det ju vara en skamreaktion. Och sen just det här att man behöver liksom få fladdra av sig lite. Mm. Så att man kan komma tillbaka till någon slags lugn eller så.
Men jag tänker också, som nu till exempel när vi båda två är ganska trötta. Vi har jobbat ganska intensivt. Så kanske det här också är ett sätt att mobilisera lite adrenalin.
Ja, men det tror jag. För vi har ju suttit otroligt i 2 dagar nu. Väldigt fokuserat och jobbat med varsina skrivprojekt.
Och så och inte och ätit lite. Någonting.
Nej, nu ljuger du så du näsan växer. Vi äter ju hela tiden. Mm. Och alldeles för lite kan jag också tycka. Eftersom vi har försatt oss i det här läget. Vi är ju på en öde ö. Det är bara vi här. Och det finns ju bara den mat vi har släpat hit. Mm. Det gäller att ransonera här. Men det ligger en chokladkaka här. Det finns väldigt mycket te kvar.
Det finns mycket te kvar.
Ja, och det finns mat så vi klarar oss.
Ja, det är inga som
och
helst
lite
problem.
Snacks också.
Det går ingen jättenöd på oss här.
Nej.
Men ska jag försöka knyta tillbaka till den här allvarliga inledningen som jag hade då?
Ja.
Jo, att vi ska prata om att skapa saker, kreativitet. Och nu kommer hon så här skratta igen. Ska vi bara kasta oss rakt in istället?
Nej, nu ska jag skärpa mig.
Ja. Mm. För att...
Jag måste ta lite mer te här. Lugna mig. Jag jobbar med att inte titta på dig. Kanske går bättre. Jag blundar.
Det brukar alltid vara. Det funkade ju alltid när man gick på mellanstadiet. Eller hur?
Förlåt, jag vet inte vad det är.
Ja. Men det som gjorde att vi ville prata om det här ämnet var i alla fall att vi har ju den här erfarenheten av att när man sätter igång någonting så går det skitbra. Och
Hybris.
Precis. Och sen igår så när jag satt och skrev så var det så, jag satt och jobbade på liksom, det gick rätt bra, men det var ändå liksom känslan som jag hade var att ingen kommer ju ändå läsa det här. Nu har jag jobbat med det här i 2 år snart. Från och till. Jag vet inte hur många timmar, jag vet inte hur mycket engagemang, jag vet inte. Ja, men du vet hur många andra saker jag inte har gjort liksom för att jag har prioriterat det här. Och så finns det så här, ingen garanti att någon kommer läsa eller att det kommer få liksom, att det kommer påverka en enda människa. Eller ens att jag faktiskt blir klar. Och när jag kände den känslan eller var medveten om att de här tankarna kom, så inser jag hur, om jag inte hade varit så fenomenal då på att känna mina känslor, så finns det en risk att de tankarna, när jag säger, men ingen kommer läsa det här, att jag skulle bli så deppig. Att jag skulle, du vet, bara stängt igen datorn. Och kanske inte återkommit till det projektet mer. Så det här att kunna självreglera och att vara i kontakt med sina känslor och att inte liksom få en impuls att springa iväg direkt. Det är ju helt avgörande för att vi ska kunna skapa någonting, tänker jag.
Mm. Jag känner igen mig. Ja, verkligen. Jag tror att det är jättevanligt. Och jag är så fascinerad av den här starten när man går igång på någonting och börjar. Så är, för det antar jag att
I'm
du också
genius.
Känner. Ja, man är ett geni varenda, om vi nu håller oss till att skriva böcker. Men det här tror jag gäller om man målar eller meckar med bilar eller vad man nu än gör. Så är man ju en stjärna liksom, när man får den här impulsen och startar upp någonting. Och man, ja, men tangentbordet glöder och man sitter och liksom med ett fånigt leende så här, och svävar lite. Det är verkligen superhybris som är där. Inte bara hybris utan hybrisernas hybris. Och sen dagen efter så öppnar man sin dator och bara... Okej. vad är det här för trams jag har skrivit? Jag kan inte ens stava, jag kan inte bygga en mening, än mindre hålla liksom en dialog eller ja, om man nu skriver den typen av texter och sådär. Och så bombarderas man av den här negativa, liksom, massa självkritik och så. Och där, det är det jag uppfattar, att där menar du, där kommer ju den här förmågan att självreglera in. Men gör den alltid det hos dig?
Eller, förmågan att självreglera?
Ja, liksom.
Alltså det är väl egentligen, jo, alltså inte i stunden alltid. Utan jag kan ju gå och deppa rätt länge och så. Men det finns ju säkert massa projekt som jag inte ens vet att jag har startat och lagt ner. Förstår du?
Mm, just det, sådana som du bara förträngt för att det var så jobbigt att... Man börjar genast bläddra i minnet. Har jag också sådana? Det har jag ju säkert. Mm. Såklart jag har. Det tror jag vi alla har.
Men den här boken som jag skriver nu, den har jag ju hållit på med i 2 år. Och under resans gång har jag ju startat ungefär 3 andra böcker. Som jag tror att jag har liksom gjort för att, du vet, att få bli så här hög. Uppstartshög.
Mm. Jo, men för det där blir ju en, det är ju rent, det är lite knark för hjärnan.
Ja, absolut.
Att få det här liksom dopaminet och hybrisen som svävar iväg med en.
Och precis i uppstart, då är man ju så himla långt ifrån målet också. Så då kan man ju liksom lura sig själv också att...
Ja.
Ja.
Man har ju helt orealistisk syn på vilken tid det kommer ta, vilket engagemang, vilken energiåtgång, hur mycket annat man måste välja bort för att få projektet i land och allt det här. Utan det känns ju som att om jag börjar nu på torsdag så kommer det här vara klart på tisdag. Lite
och
så känns det ju.
Jag får augustpriset som framåt helgen.
Ja,
ja.
Åtminstone 25 november när det delas ut. Ja, nej men alltså, och jag tänker så här, om man inte hade det där så skulle man inte göra någonting.
Det här så, liksom skjutsen.
Ja.
Ja. Men tror du att det finns de som tycker att den är obehaglig och undviker den?
Själva skjutsen?
Ja. Som därför inte ens startar sina projekt.
Oj, jag vet inte. Ja, kanske det.
För det är ju starkt. Alltså det är ju en stark känsla. Och jag tänker att allting som känns mycket kan man ju potentiellt sett då vara rädd för.
Ja, det kan ju ha varit så att man faktiskt från början har gått igång på det där. Men sen också att kanske ens omgivning har hjälpt till att tala om att det där är något farligt. Det är ingen idé att. Alltså jag tänker lite på den här jantelagen, jantekulturen som många refererar till det här. Att du ska inte tro att... Som vi ju alltså verkligen har försökt att bejaka vår hybris som någon slags antites till jante kan man säga.
Och jag tror många också är rädda för besvikelsen och att vi är rädda för varandras besvikelse. Så att jag försöker liksom sänka dina förväntningar för att jag tror att då kommer du inte bli besviken. Ja, men som till exempel om du säger att du ska skriva en bok om raggarbilar eller ja, veteranbilar.
Mufflonfår.
Om jag då skulle säga att ja, jättekul att du ska skriva en bok om mufflonfår. Och jag tror att den kommer bli jättebra. Men det finns så himla många som skriver böcker om mufflonfår. Och det finns så många som skriver väldigt bra böcker. Så att även om din bok blir jättebra... så kommer ju förmodligen ingen läsa den.
Ja, just det.
Och jag tycker att jag har varit schysst mot dig.
Ja, man vill bädda lite mjukt runt den här personen som vågar sig ut där.
Att liksom förbereda. Att, ja, jag ser att du står högt upp och att du tänker hoppa. Men jag tänker så här, att istället för att du klättrar upp på 12:an så tänker jag att vi kan börja lite här från kanten. Och... det är ju inte upp till mig att tala om liksom vilken trampolin du ska hoppa ifrån.
Nej.
Och jag tror att när vi talar om för varandra att vi ska sikta lägre, så tror jag också att det är som en att vi tolkar det här som det här drivet som jag har som något hotfullt för att omgivningen tycker att det är läskigt.
Mm. Ja, det jag kommer att tänka på är att för jag har nog alltid varit, när jag får det här drivet mot någonting, då har det varit så starkt i mig så att jag går fram som en ångvält liksom. Inte bara mot mig själv utan säkert också mot många i min omgivning. Det jag kan märka är att människor kanske inte... Jo, men det är klart att jag kan känna igen mig där, att människor kanske vill bädda in mig lite och hjälpa mig att se att jag kanske faller och att det kan göra ont. Men också att det blir väldigt tyst runt omkring mig. Det är lite intressant.
Mm.
Och då blir jag också nyfiken på hur reagerar jag själv om jag möter någon som är i det här. Woo! Yes!
Jag har faktiskt funderat på det en hel del. Och jag har som policy att jag ska bara liksom peppa och så här tummen upp och gud vad spännande. Ända tills om det är så att någon antingen vill låna pengar av mig till det här projektet eller vill att jag ska investera min tid. Någonstans där så börjar jag liksom kunna, eller tycka att jag ska säga någonting annat än att bara kör.
Mm.
För att annars har inte jag mer att göra. Men är det så att jag tänker starta en mufflonfårfarm och det kommer bli skitbra och jag ska göra det här och man kan göra läppstift av deras horn och vad det nu är. Då kommer jag bara, men gud, ja. Tror jag, man vet aldrig. Men då är det bara liksom tummen upp, jättekul, vad roligt, jag frågar mer. Men är det någon som säger, vill du gå in och vara delägare? Eller vill du hålla i fåren när de ska vaccineras? Nej, tack.
Mm.
Men inte det. Jag tycker själv att det är rätt smart.
Ja, men du är nog väldigt sådär fri från att vilja lägga dig i människors... Jag är nog tyvärr lite mer...
Jag är inte
mer...
fri från det, men jag jobbar mycket, mycket med det.
Jämförelsevis med andra, kan man säga.
Ja.
Jag tänker genast att det där beror lite på vem det är. För mig, om det är liksom vänner...
Stackars Magnus nu igen.
Stackars Magnus, ja... Han lyssnar inte ens på podden så att han vet inte om hur synd om honom blir. Nej, jag var faktiskt verkligen inte min man jag tänkte på. Utan kanske snarare mina barn. För där kommer den här impulsen. Därmed inte sagt att jag lever ut den. Men den här impulsen när jag kanske vill bädda lite.
Mm.
Och förbereda lite för att det behöver inte alltid bli så att bara för att man har köpt en gitarr att man blir... Liksom Keith Richards eller Eric Clapton eller för att man börjar med någon dans eller någonting så får man flytta till Hollywood nästa vecka.
Mm.
Men jag hoppas att jag inte har liksom dämpat mina barn och liksom så. Men impulsen där, alltså, den finns ju helt klart. Att oj. Mm.
Jag är ju väldigt noga med det här med att inte dämpa.
Mm.
Och det har jag även pratat med barnen om att det inte är upp till andra att dämpa dem. Och att andra människor kan få impulsen att vilja dämpa dem. Och att de ska vara medvetna om att den impulsen handlar inte om dem själva. Utan den impulsen, det är en dålig vana som den andra personen har. Så Kalle, han skulle göra för något halvår sedan, så skulle han göra en saxofon-challenge, eller en musik-challenge. När han då under, om det var något så här vansinnigt nummer av timmar, om det kan ha varit så här 6 eller 7 eller 8 timmar, skulle han så spela musik i ett streck.
Alltså någon slags maraton?
Ja.
Uh-huh.
Så att han skulle då ställa klockan på och så spela piano och så, ja, alla instrument han
hemma?
Ja, eller? Uh-huh. Precis. Bara liksom för sig själv, göra en challenge. Och jag säger så, ja, men du kanske skulle börja med en timme. Varpå Kalle då blir alldeles tyst. Och sen säger han så här, mamma, försöker du säga till mig att du inte tror att jag kommer att klara det andra? Och då fick jag ju backa på det här. Att, ja, jo, men det var ju precis det jag gjorde. Jag försökte ju att hjälpa honom att sätta ett mål som jag trodde han skulle klara. För jag trodde inte han skulle klara de här 4, 5 eller hur många timmar det nu var. Men det gjorde han ju. Och han var helt ointresserad av att göra liksom enligt min. Och det var en, ja, om det var som onsdag där vi pratade om det och jag sa liksom om, ja, att jag tycker att. Och sen dagen efter så hade jag ju tänkt igenom det här. Så då istället för att försöka coacha ner antalet timmar så sa jag istället, ja, jag har tänkt på hur jag skulle kunna hjälpa dig med den här challengen. Ja, skulle du vilja ha vindruvor? Eller, ja, jag tänker saker du vet som man kan så här, plockäta under tiden. Och jag tror att det var då han sa, ja, för igår försökte du att.
Mm.
Så han hade ju liksom noterat vad jag gjorde. Men
var ännu roligare om man hade sagt så här, där ploppade din dåliga vana upp, mamma.
Ja, och det var ju nästan det han sa. Det var ju nästan det han sa. Att han påpekade det där. Så det fina med att liksom lära sina barn alla så här bra grejer som man själv vill göra, eller som man vill agera, det är att de kommer ihåg det och påminner.
Mm. Ja, men absolut. Jag är en väldigt stor vän av det här att vi ska berätta för våra barn våra bästa intentioner med hur vill vi kommunicera, hur vill vi vara liksom föräldrar och vänner för dem. Så. Jag tycker det är suveränt bra, just för att då vet de och kan hjälpa till och lotsa en tillbaka på banan när man trillar av. Liksom,
och sen om man då har en förlåtande atmosfär där det är okej att göra fel och att misslyckas, så behöver man ju heller inte vara rädd för att barnen ska skamma en.
Nej. Men det bästa med att liksom försöka dämpa sina barn är ju att, väl inte alla, men om man nu ska liksom försöka se något positivt i det, så är det ju att de kan triggas av det. Och liksom göra tvärt emot, för det är det jag tolkar att Kalle gjorde här. Och det kan jag känna igen från när jag själv...
Nej, men han hade bestämt hur han ville ha det.
Mm.
Och jag tror inte att min reaktion triggade honom, utan jag tror bara att han stod kvar i sin övertygelse.
Ja, okay.
Jag tror att risken att man punkterar någon är mycket större. Men jag vet att vi, en av våra experter i boken, så hade vi den här diskussionen. Och hen menade att tack vare liksom att omständigheter i hens liv, så hade det liksom fungerat som en drivkraft.
Mm.
Varpå jag argumenterade emot, och det högljuddaste kanske det inte var, men liksom med stor inlevelse att jag tror inte på det där. Jag tror inte att vi liksom triggar någon eller skapar bra grejer genom att vi liksom underminerar någon, eller att jag tror inte att det är bra att ha den drivkraften att jag kan inte, så jag ska visa dem. Eller så finns det folk som funkar så, men det är så väldigt långt ifrån hur jag är.
Ja, men för att det är ju en sak att ha det som en strategi, hur man bemöter sina barn. Det är ju något helt annat, tänker jag, än om det faktiskt har varit så. Nu kissar Anna igen. Nej, men om det faktiskt nu har varit så, och det har lett till att jag liksom ska visa dem.
Ja.
Jag vill inte göra så där, eller jag vill inte bete mig på det där viset. Om man tar avstamp i det, att det blir den här motsatseffekten, då kan det bli någonting positivt, tänker jag.
Ja.
Men att ha det som en så här strategi under bordet som förälder, att om jag säger så här, det där klarar du aldrig, min lille vän, för att jag vill att mitt barn ska så här, jag ska visa dem, och så sätter de så pluggar matten och fixar provet.
Mm.
Det är ju verkligen så orumsren som det kan bli. Om vi pratar om samma saker nu. Jag vet inte.
Ja.
Men däremot om det nu är någon förälder som har sagt så. Och barnen reagerar med, jag ska visa dem och ta fram matteboken. Då är det bättre än att...
Jag funderar nu på om det är så att jag har något läge i mitt liv där jag faktiskt har blivit triggad av att någon inte tror på mig. Men jag kan inte tänka, men jag tror att jag är en synnerligen känslig sort också. Det är ju så här, jag kan ju bli så här helt punkterad av att någon hyfsad främling liksom ifrågasätter om något går eller inte. Och särskilt när jag sitter mitt i en bokprocess så där. Jag skulle aldrig släppa den utanför liksom kuvösen.
Mm. Men då är det väl jättebra att veta det om sig själv, tänker jag. Och vårda sig själv. Och sina kreativa projekt och processer.
Men alltså Paolo Roberto, jag läste om han hade tydligen haft någon rektor som hade sagt till honom att du kommer sluta i fängelse. Eller det kommer aldrig bli någonting av dig. Eller båda de två kanske. Det blir aldrig någonting av dig och du kommer hamna i fängelse. Men jag minns inte om det var så att han uttryckte det som att det triggade honom, eller om det bara var att han tyckte att det var en skön revansch.
Jag tror att vi är olika.
Mm.
Och att det också beror på vem är det som har sagt eller gjort det här mot mig. För att det är, men som alltid, det är situationen och relationen som också påverkar väldigt mycket, tycker jag. Men tillbaka till den här liksom resan med den kreativa resan, och vad händer med oss känslomässigt, och att om vi är förmögna att agera känslosmart och känsloreglera och reflektera kring vad nu är jag i den här fasen i den här processen. Den tycker jag, det så handlar väl om att man har gjort några liknande erfarenheter. Och det finns liksom kroppsminnen, det finns tankebubblor som kommer svävande tillbaka, tankar man redan har tänkt och så vidare. Så att det inte är nytt, det tyckte jag var värre när man var yngre. För då var åtminstone jag betydligt mer uppslukad av min egen känsla och tolkning och upplevelse, oavsett liksom om det var någonting som kom utifrån eller inifrån. Och så trodde jag att nu är det så här för alltid. Och så är det ju inte idag. Idag kan jag ju vara mitt i, har ramlat ner från hybrisen och liksom traskar runt i det här skamträsket och liksom skämmas över det jag gör och skämmas över att jag trodde att jag skulle kunna skriva en bra text eller en bok eller leverera eller vad det nu handlar om. Men då kan jag ju prata med mig själv och säga att okej, nu är jag här i den här fasen. Det är jättejobbigt. Det får vara så, för det är en del av processen. Så. Men jag kan inte säga att jag försöker liksom skynda på att ta mig därifrån. För det har jag märkt att det brukar inte funka så bra. Det har jag däremot, min kära man, han vill gärna hjälpa mig och ta mig så fort som möjligt ut ur det här träsket när jag trampar runt där. För han tänker att om han bara berättar för mig vilken fantastisk människa jag är och att jag är jätteduktig på att skriva eller vad det nu är. Men det funkar inte så. Utan jag behöver nog få vara där och bara getta mig i det här liksom jobbiga, vidriga tillståndet av, ja, där man är usel och inte kan göra någonting. Och sen när jag har liksom fått nog av det, då tar jag mig upp liksom. Och kanske lite i såna här som man gör när man dyker, att man måste ta det väldigt långsamt under en lång tid liksom.
Men nu dyker den här tanken upp som, eller det här som Katja Lindert Bergsten sa, det här med att idag så har vi en idé om att det liksom inte ska vara jobbigt. Att man inte ska behöva känna så här jobbiga känslor. Så att det här att det är tufft, att man liksom tvivlar, att man tycker att man är dålig. Det kanske inte var lika jobbigt för författare förr i tiden. För att de drog inte så stora växlar på liksom den här, att det är så jobbigt. För att det är,
ja, tveksam. Jag vet inte, men jag tänker bara att jag har läst mycket om författare som har lidit alla helvetes kval just. Men just, jag vet inte om det gäller liksom just
författarskapet. Astrid Lindgren. Tror du att Astrid Lindgren var bekymrad över liksom att hon tyckte att det hon skrev var uselt?
Jag vet inte.
Det måste hon ju ha varit. Jag har svårt att tänka mig att det går att skriva böcker och bara vara så här wow hela tiden.
Missförstod nog frågan. Nej men det är jag helt övertygad om. Jag är helt säker på att det är en del av processen. Bara,
Pippi, ingen kommer vilja läsa. Sån sjukt dålig idé.
Och hon fick ju dessutom väldigt mycket kritik. Pippi var ju liksom någonting helt outrageous när det kom. Jag tror verkligen att i allt form av skapande så går man igenom en massa olika faser. Men det är intressant det som du refererar till, som Katja Lindert Bergsten sa, att idag lever vi i en tid där vi har svårt att ta in att vi faktiskt mår dåligt ibland. Att det är någonting som är fullständigt normalt och naturligt. Därför att en av de liksom saker vi diskuterade med henne var ju bland annat det här med hur vi jämför oss med varandra, och att det är så mycket lättare att göra det med en väldigt större mängd människor än när man bara hade sina grannar eller sina närmsta vänner som man refererade till. Och om man bara upplever att andra människor omkring en är väldigt lyckade och att det går bra för dem, om man ser det, så är det klart att då blir det någon bild av att det är så det ska vara. Man ska inte sitta här och läsa sin sitt manus och tycka att det är dåligt och att det ska liksom kännas skamfyllt och jobbigt i kroppen.
Ja, men och sen framförallt så delar vi väldigt sällan med oss av den jobbiga känslan när vi är i den. Alltså vi delar inte med oss av den på ett konstaterande sätt. Utan alltså om man tittar på damtidningar är det ju inte, vad heter det? Du vet, som Amelia och Tara och vad kallar man det för? Månadsmagasin. Ja. Kvinnotidningar kanske man säger nu för tiden. För damtidningar är mer sånt med kungligheter.
Okej, ja, fast ja. Ingen aning.
Tidningar som, där målgruppen är kvinnor. Där läser man ju ibland om människor som har gått igenom något svårt. Men man får ju aldrig liksom, historien parkerar ju inte där. Jag blev av med jobbet och allt är fortfarande skit. Punkt. Utan det är ju liksom alltid när man är igenom på andra sidan och man har lärt sig alla de här läxorna och det är så jävla underbart. Och även om alla de här dåliga, om inte de här dåliga sakerna hade hänt så hade jag inte kommit ut på den här sidan.
Mm.
Att det är en annan så här favorithistoria som vi har är ju människa är jättelyckad men olycklig. Ändrar sitt liv. Och blir lyckad och lycklig. Ja, men oss då som är så här, ja, rätt misslyckade och olyckliga. Och sen rör oss till att vara, ja, men lite mindre misslyckade och lite mindre olyckliga. Eller att man kanske till och med går från att vara misslyckad och olycklig till att vara misslyckad yrkesmässigt och lyckad rent emotionellt.
Det är det ingen som vill skriva om.
Nej!
Nej.
Jättekonstigt. Ja. Är det någon som vill skriva om det så räcker jag upp handen här och, ja. Och erbjuder mig.
Eller får vi helt enkelt skriva det själva?
Ja.
Ja. Nej, men det är väl det här klassiska att vår uppmärksamhet dras mot det som liksom extremer, det som sticker ut. Och man vill ju ha den här liksom dramaturgin när man läser om någon.
Ja, eller så är det bara att man står inte ut att liksom någon är kvar i det. Det är för jobbigt liksom för oss.
Ja, alltså definitivt så de tänker, de som designar den här typen av artiklar och så. För de är ju väldigt lika varandra i utformningen så. Man buntar ihop den typen av artiklar och stories sådär. Men det är ju Hollywood-slutet som vi vill åt. Tror du att du kommer få ett Hollywood-slut?
Ett Hollywood-slut?
Mm. Happy ending.
Så alltså, grejen är att det går ju att formulera ett Hollywood-slut i vems jävla liv som helst. Jag var med i en artikel, låt mig berätta, i en tidning för några år sedan. Och det var i samband med att jag hade gett ut min första bok. Och då, ja, jag hoppade på alla möjligheter som fanns liksom, och bli omskriven, liksom PR. Och om man då var tvungen att frisera sin historia lite grann för att få det att funka så gjorde man det. Och det var så roligt då för att då var det just en sån här historia där, och jag försökte hålla emot liksom att fast jag är inte så jävla lyckad nu. Men det ville de ju ha i historien. Så det gick ifrån att jag var olycklig eller så här, jag hade allting i det yttre, vilket jag inte hade. Men jag var olycklig och sen gjorde jag den här resan och nu har jag ju funnit, du vet, wow, sinneslugn eller vad det nu är liksom. Och det roliga var då att folk kom ju så här fram och pratade med mig om det här. Och jag visste inte att jag hade haft det så jobbigt. Och det var ju lite roligt då när jag, alltså det stämde väldigt grova drag så där. Men att det hade gått från helvetet till liksom paradiset, det var ju liksom, det stämde ju inte.
Nej, men det stämmer ju med mönstret för den typen av artiklar. Hur de
så
ska
absolut,
se ut.
Man kan skriva, jag tror man kan skriva en Hollywood-artikel om vem som helst.
Mm.
Om man bara liksom vinklar det tillräckligt.
Mm.
Och jag tror att när vi tittar på, eller skapar liksom stories på Instagram och när vi lägger upp på Facebook eller LinkedIn eller sådär. Så tror jag att det är ju den där liksom Hollywood-versionen av oss själva som vi skapar.
Mm.
Och det är ju jäkligt synd.
Mm.
Att vi kanske både köper in på den bilden av oss själva eller att vi inte tror att vi får lov att presentera någon annan bild av oss själva än den.
Mm. Ja, visst.
Kan man inte få vara så här lite, ha ätit lite för mycket och gått upp ett kilo och nej, men lite grann som du vet den här våran lanseringsfilm när jag då med mina lår i befintligt utförande liksom, visar upp dem. det är inget Hollywood-slut liksom på de låren.
På de låren?
Utan det liksom, ja. Nej, men hade det varit Hollywood, då hade man, du vet, fått träna i så här ett halvår och så. Och gjort, det finns säkert massa apparater man kan använda.
Nej, men det finns ju, jag vet, kommer inte ihåg vad det heter nu, men det är ju, folk hoppar ju in, folk med perfekta kroppar hoppar ju in även åt
en body såna, double.
Ja, ja. Såna, även åt sådana skådespelare som vi tycker är perfekta.
Ja.
De är ju inte perfekta nog, så att då måste ju de perfekta.
Du, det hade ju pusslar varit skitroligt om det hade varit så här, alltså, och så syntes det liksom bakifrån, och så var mina ben så här, det var 2 meter långa och i så här högklackade skor, så att det var så här helt uppenbart att det inte var jag. Och sen hade vi bara så här, inte sagt ett ljud om det och bara vägrat prata om det. Bara, vadå? Vadå? Nej, det är mina ben. Det är mina ben.
Vi får göra en sån version också.
Det får vi göra. Ja. Hör det, Jennifer. Vi får klippa en sån.
Men du svarade inte på frågan, du svarade på en annan fråga.
Jag kanske känslosmet.
Ja, kanske.
Vad var det för fråga?
Nej, men alltså, jag tror jag frågade, tror du att du kommer få en Hollywood, ett Hollywood-slut, tror jag att jag frågade. Och det är en väldigt öppen fråga, du får tolka den lite som du vill. Men du svarade mer på hur man skriver en, beskriver
ja,
någonting som...
Ja, men jag tror att jag försökte svara på frågan att jag tror att det skulle gå att formulera ett Hollywood-slut.
Mm.
Och
det vet vi ju nu också efter våra expertintervjuer inför boken, att vi gärna vill göra det.
Ja.
Alltså att vi vill ha den här omskrivningen efteråt för att vi behöver... hjälpa oss själva för att minimera lidandet. När det
men
inte
vad menar du med
som...
Hollywood sluta? Vad är det jag
liksom... Ja, men det var lite, var verkligen så här ställt som en öppen fråga. För jag
jo, men så här,
se
så här. Så kan det vara.
Hur du reagerade.
Ja, det gjorde jag ju.
Ja, det gjorde
så det funkade ju.
Ja.
Nej, men, ja, men om man tänker så här, ett Hollywood sluta, det skulle ju vara att, ja, men att jag blir så här värsta en firad författare, liksom. Men grejen är att...
Med snygga lår.
Ja, men den känns omöjlig. så att ja, men jag nöjer mig med firad författare. Men grejen är att så fort man liksom når en, jaha, då har man ju liksom, det är lite grann som ett Hollywood Netflix då. För att dagen efter så drar ju liksom nästa avsnitt igång. Och då behöver man ju ha vilket ska bli mitt Hollywood-slut nu.
Mm.
För jag tror inte att någon som, du vet, når, ja, blir en firad författare vid 44, bara sätter sig bara, jaha, där var det Hollywood-slutet.
Nej, det gjorde ju inte Astrid. Hon skrev ju på.
Ja.
Liksom, så. Mm. Ja. Nej, men och då är man ju också inne i, liksom, för vem skulle gör man saker? Och varför gör man saker som faktiskt kostar? Det är en enorm emotionell investering. Att det som vi kan bäst då, skriva böcker. Varför gör vi det? Om vi nu liksom betalar ett pris, tänker jag.
Mm.
Både emotionellt för sin egen del och för att inte tala om all tid det tar och hur det påverkar familjen, vänskapsrelationer, övriga uppdrag och arbeten man har. Varför gör vi det här?
Ja, varför gör vi det här?
Vad jag säger tror du? Att dels handlar det om att åtminstone för min del handlar det verkligen om att jag gillar ju att vara i den här hybris när jag tycker att det jag gör, när jag kliver in i den här magin när jag skriver, det beror lite på vad jag skriver. Men just nu håller jag ju på med barnboksprojekt. Och där är det ju verkligen att kliva in i det här. Jag bygger ju en värld. Jag bestämmer själv. Det är som att leka Astrid Lindgren. Nu liksom inga jämförelser alls. Så, verkligen inte. Men jag kan tänka mig att väldigt många barnboksförfattare och även andra skönlitterära författare, liksom den här, Man lär känna sina karaktärer och man testar liksom, kan de säga så här, kan de göra så här och vad händer då? Och liksom, jag ser ju den här världen, jag ser ju hur deras solar lyser, hur deras stjärnor ser ut på nätterna liksom. Det är ju helt fantastiskt. Men, sen vaknar jag och så läser jag min text och bara, fast vänta nu, vad tog magin vägen? Det här var ju väldigt platt och den här personen som jag tyckte var så cool, liksom, det är ju bara en jättetråkig liten biroll. Alltså, och så ramlar man.
Mm.
Mm.
Svarade du på frågan?
Vilken fråga?
Varför gör vi det?
Jo, alltså inledningsvis i alla fall, just för att jag gillar att vara där i hybrisen, i den här magin.
Ja.
Men sen skriver jag ju annat som inte är lika magiskt. Så det är ju också någonting i det här med att formulera sig, uttrycka sig, som jag tycker väldigt mycket om. Och för, jag tycker ju att jag är mycket lättare att formulera mig i text än i tal. Det är ju egentligen rätt märkligt att jag har blivit sån här poddare nu. Eftersom jag tycker att det är så svårt att formulera sig i det här forumet. Liksom.
I tal?
Ja, det är...
Fast det finns ju olika typer av tal då, tänker jag. Att podden är ju mer som ett samtal. Och det har ju de flesta av oss tränat väldigt mycket på.
Mm.
Men så fort det ska vara liksom att man står inför en publik och där man är den enda som ska prata hela tiden, så upplever ju många att det är väldigt svårt.
Men det tycker jag är ju mycket lättare.
Nej, men du vill ju gärna förbereda dig.
Jo, förbereda mig. Ja. Det är ju en sak. Och jag ska kunna mitt ämne och så. Jag är ju inte den här, jag är inte den här som ställer mig upp och pratar liksom ur hjärtat och det bara flödar. Kommer nya saker varje kväll. Jag har verkligen inte den typen av talets gåva. Utan jag blir en bra föreläsare när jag är förberedd och kan släppa min planering så. För jag vet att den finns där.
Men det funkar ju på det.
Ja, uppenbarligen. Jag blir jätteglad för er som hör av er och berättar att podden betyder mycket. Att ni tycker det är bra, roligt, intressant. Att ni får nya tankar och känslor. Annars hade vi inte fortsatt. Om inte vi hade gillat det, om vi inte hade fått heller positiv feedback, eller hur? Vi hade ju inte gjort det här bara för att så här, vi har minsann bestämt oss för att vi ska podda.
Alltså fast jag har nog bestämt mig för att jag har bestämt mig, jag har inte bestämt oss för någonting. Jag hade nog en plan när vi startade att det skulle bli typ en säsong. Så att vi skulle köra liksom från då vi började och fram till nästa vår. Så, men hade det varit så här att folk hade börjat skriva protestlistor och
bildat
och,
sina hatgrupper på Facebook.
Ja, och Spotify hade bestämt liksom att nej, vi plockar bort.
Eller om vi hade haft så fruktansvärt tråkigt när vi hade gjort det.
Mm.
För där skiljer det sig mot att jobba som författare. Och ibland är det ju inte särskilt kul och skriva. Man har en deadline och man har liksom ett bokkontrakt med ett förlag och liksom den ska vara klar. Oavsett vad du tycker om det. Så här äger vi ju processen själva på ett annat sätt.
Ja, och podden, det som gör poddar så magiska, det är väl också att det är ett väldigt hybrisvänligt format.
Mm.
45 minuter i sträck klarar man av att ha hybris. Det är underbart. Alltså hade det varit så att man skulle vara tvungen att podda i 6 timmar, då skulle man behöva ner och dyka här. Men herregud, det här är skitdåligt. Så det kanske, ja, så tror jag i alla fall.
Ja, och jag måste också få säga det till alla oroliga lyssnare. Att jag är inte säker på att vi alltid har 45 minuters topphybris när vi poddar. Utan den går nog upp och ner under de här 45 minuterna. Och vissa avsnitt kan jag också säga när jag har lyssnat på dem bara, oh. Ja, okej, okay, det får vara. Det var inte det bästa vi har gjort. Eller där sa jag något konstigt. Eller, ja, men så. Och så måste det få vara. Och jag har lärt mig jättemycket med det. Att också stå ut med mina fel och brister. Alltså det går inte att gå in och korrigera på samma sätt som man kan göra en text. Det är ju fantastiskt med att podda.
Mm.
Utan det är ju, alltså man kastar sig ju ut och förhoppningsvis så landar man ju hyfsat mjukt.
Fast man hinner inte tänka så mycket. Alltså när man sitter och pratar, det är hela tiden, det pågår. Jag tror att hade det varit så att... Eller jag tror att formatet gör att tvivlet liksom inte riktigt hittar in. Eller upplever du liksom att under poddens gång att du kan sitta där och...
Ja, men det har hänt. För några avsnitt sen så känner jag mig lite tveksam. Och jag vet att det har hänt några gånger sådär.
Sitter du och smygtvivlar?
Ja, vi får ju podda om det helt enkelt. Det får vi göra. Lägga mig i terapisoffan kanske. Nej, men jag tycker att det är... Ja, men jag satt och lurade på en fråga här nu precis också. Är det kreativt? Är poddandet en kreativ process?
Ja, men det är väl klart.
Mm. Om vi inte hade haft på poddutrustningen nu och suttit och babblat här i det här köket och druckit te utan att podda, hade vi sagt samma saker?
Nej.
Nej, det skiljer sig lite, eller hur? Så det är inte ett vanligt samtal och därför blir det någonting mer kreativt. Men ett samtal är ju kreativt också. Men...
Ja, alltså det som skiljer ett samtal från en podd, det är att här har vi ett ämne och i bästa fall, när vi lyckas, så håller vi oss på ämnet. Vilket innebär att snarare då än att vi liksom täcker en väldig massa mark, så stannar vi inom en viss, på en fotbollsplan liksom, och så gräver vi där. Så jag tänker att det är ju det som skiljer ett samtal från... Mm. Ja, sen finns det ju samtal där man kan gräva väldigt, väldigt mycket också. Och jag tror många samtal påminner om podd.
Jo, för det kan jag ju tycka ibland när vi pratar, gränsen blir flytande sådär. Men ett och annat stolpskott får man väl ändå göra i en sån här podd, tänker jag också.
Jo, jag tror att det är nog liksom en, lite så poddformatet ser ut. Det handlar inte om att man ska vaska fram the best of, eller att det är att man sitter och planerar, vi ska ha 10 avsnitt och det ska vara manus och grejer, utan det ska nog vara ett litet lärande, och det är nog helt i sin ordning att vissa avsnitt blir så här skitbra och andra avsnitt kanske blir lite plattare.
Mm.
Och jag tror att det är en nyttig träning för oss att vara okej med att släppa ifrån oss saker som kanske inte är så himla 100 hela tiden.
För mig är det jätte lärorikt, nyttigt.
Jag är rätt bra på det. Och släppa iväg dåliga grejer.
Nej, det vet jag inte om jag håller med om. Men...
Jo, men alltså, jämfört med andra som jobbar med det jag jobbar med, så till exempel om jag har kunder som säger du behöver göra det här på 2 timmar. Okej, säger jag. Då kommer det bli liksom den här kvaliteten. Medan de flesta andra skulle ju vägra. Och det är på gott och ont att vara lite kvalitetspolis och sådär. Att å ena sidan så är jag väldigt snabb och väldigt leveranssäker och väldigt flexibel. Men ibland så kanske det inte blir så där bra som... Eller kanske inte blir... Nej, men jag kanske inte riktigt kan stå för i efterhand.
Mm.
Men där är också jättebra. Du är ju mycket så här noggrannare än vad jag är. När det gäller liksom kvalitetskontroll, upplever jag. Okay. Så att jag kan ju ha dig som... Ja, jag kan släppa iväg saker och så vet jag att du håller i.
Mm.
Men boken upplevde att det var så.
Ja, men oss emellan. Ja. Så, där, jag har ju fått jättemycket träning i att släppa iväg mig och visa saker som jag för någon annan inte hade vågat. Men hela bokprocessen, det hade inte funkat om vi hade känt att Anna får inte läsa det här förrän allt är perfekt. Mm. Det hade inte blivit någon bok. Men det är ju... Men
det är ju också för det i alla fall.
Nej. Men det är också för att vi har en trygghet oss emellan. Hade du varit dömande och jag hade fått tillbaka... Men hörru, du får ju liksom skicka korrekturlästa grejer innan jag tar emot det. Då hade det varit jobbigt. Då hade det inte heller blivit någon bok.
Nej.
Nej.
Nu börjar bli dags att avrunda.
Mm.
Ska vi... Vi inledde ju med en fnissattack.
Mm.
Vad är ett passande sätt att avrunda då?
Ja, nu blev det lite prestation.
Har vi någon idé om vad vi ska prata om i nästa avsnitt? Eller?
Nej, nu kör vi faktiskt lite ad hoc här. Tillåter oss det och inte ha sån jättekoll på läget. Är det någonting du kommer på här och nu som du skulle vilja prata om?
Avundsjuka.
Ja.
Har vi ju,
Men har vi inte redan pratat om det?
Har vi det?
Jag vet inte. Nu låter vi som Björn och Navid. Jag vet att de någon gång också var så här, men det här låter bekant om vi inte pratar om det.
Nej, men det vi inte har gjort i alla fall med avundsjuka, det är att vi faktiskt liksom listar ett antal riktiga människor som vi är avundsjuka på. Och så här kvaliteter, så att vi utforskar vår egen avundsjuka. Inte att vi pratar om avundsjuka i någon sorts meta, utan att vi faktiskt liksom dyker ner i vår egen avundsjuka.
Ja, vi lyfter på avloppsbrunnslocket.
Precis.
Och sniffar på hur det luktar där inne. Ja,
det är ett höjdar avsnitt.
Ja, men det låter jättekul. Det köper jag in mig på. Får se hur mycket skrattattacker jag kommer få då. Eller bara sitta liksom och vara helt röd i ansiktet och skämmas. Men då måste jag alltså fundera ut några människor som jag är avundsjuk på.
Mm. Jag förstår att det kan ta en stund. Men för mig kommer det gå väldigt lätt. Men nu räcker det för idag.
Nu får det vara nog.
Ja. Tack ska du ha.
Chip, chip.
Hej då.
Hej.